Radio Play.
Jakob, vet du, hela min uppväxt i mitt hem där i Vasastaden i Stockholm, så satt det då på väggen ett porträtt, en tavla på en lokal, någon slags vit spöklik träbyggnad som låg precis vid vattnet, och så var den omgiven av träd, och man såg, det såg ut som att det inte var någon bebyggelse runt omkring.
Lite ödsligt.
Verkligen. Och den satt där med en svart ram, och så stod det då högst upp mitt på den här stora träbyggnaden teater var allt som stod. Det såg ut som en teater som låg i Ingemansland.
Ödesmättat.
Ja, verkligen. Och jag visste inte vad det var. Jag vet bara att den satt där uppe hos oss. Och min pappa var ju skådespelare, och han hade ju rest runt till många av Sveriges alla teatrar, stått på de flesta scener. Och sen gick han bort då, och det enda jag visste var att det där var hans favoritteater i Sverige.
Mm-hmm.
Men då hade jag inte hunnit fråga honom, var ligger den här teatern? Nej, vad är det här för teater? Finns den här kvar? Sen går det några år, och så av en händelse så börjar jag prata med min bror om det där, min storebror, min äldrebror. Och han säger, ja, men det där är ju teatern i Hudiksvall.
Han vet om det?
Ja, han vet om att pappa pratat om just den här teatern, att han hade många fina minnen därifrån. Och så jag började direkt googla och liksom se, finns den kvar? För den såg fallfärdig ut redan då på den här gamla bilden från 70-talet eller någonting.
Ja, ja. Ja.
Och så ser jag, boom, den dyker upp på när jag bildgooglar. Den står kvar. Och när jag skulle ut på turné nu så sa jag att jag vill till Hudiksvall, och mina agenter sa, Hudiksvall, är du säker? Det bor inte så mycket folk där. Jag sa, nej, men jag måste dit, för att det var min pappa.
Mina gener drar mig mot Hudiksvall.
Ja, så nu, förra helgen, Jakob, så satte jag kosan mot Hudiksvall, och jag fick besöka teatern, och det var som att det var en ande som strosade i lokalen.
Otroligt. Ja. Du beträdde den scen du satt som liten pojke och tittade på och knappt visste vad det var.
Nej, exakt.
Och nu stod du
för
ett utsålt, vad heter teatern?
Teatern.
Så enkelt. Vad ska vi döpa teatern till? Ja, varför inte teatern? Du är ett geni, Bengt-Åke.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freakshow. Ikväll, Messias hämnd mot Svenska Humorgalan.
Vad fan hämnas man på en hel humorgala?
Jag tror inte att jag grubblar. Jag la större delen av sommaren på att försöka
komma
på något.
Pappa, ska vi... Nej. Pappa går och grubblar på en hämnd.
Jakobs 108 olika personligheter.
Pappa Jakob. Husse Jakob, poddkungen Jakob, försäkringsbolagskunden Jakob.
Det är min favorit.
Och Johanna Nordström är på besök i Norrland.
Själva stationen liksom var nedlagd. När jag går in ska gå in, för jag tänker, finns det något pressbyrå där? Ja, det kanske jag sliter. Handtaget var borta.
Då är det fredag kväll, jag heter Messiah Hallberg. Du lyssnar på Freakshow. Många säger att det är den... Ja, men den mest spektakulära podcasten, i alla fall inom nöjesgenren. Välkommen, Jakob Öqvist.
Jag gillar att du ofta börjar med att många säger saker om den här podden. Var snappar du upp alla de här samtalen?
Här på stan.
Ja.
På stan.
Folk, du hör, går förbi folk.
Man kör förbi, man hör, man åker förbi ibland, man är ute och går. Och så.
Någon parkbänk.
Ja, men det är väl också, många försökte ju leta efter luckan där efter hylans hörna.
Och hittade den inte?
Nej, på många år, och nu har de hittat den. Och det är kul, vi uppskattar all feedback vi får. Och vi vill välkomna tillbaka en av våra absolut mest populära gäster. Många säger att sist hon var här så var det extra spektakulärt. Johanna Nordström.
Wow.
Spektakulär applåd får du.
Klappar händerna som en lam person.
Tack snälla, jag mår toppen bra. Hur mår ni?
Jo, men det är bra. Hemkommen från tidernas turné. Vem är det ute med nu igen? Jo, det är mig.
Du svarar åt henne.
Ja, nej, men det är så det är. Jag har inte fått prata någonting på de här helgerna vi har varit ute.
Det är bara, vad kul, nej, men det måste vara
det
för
hände
dig.
Faktiskt när vi var ute och käkade. Uh-huh. Men sen jag svarade åt mig.
Jaha.
Det var typ så här. Jag hade sagt, jag vill ha en öl. Och så bara, kom man. Han bara, går den här bra, Brooklyn Lager? Svarade Messiah, ja, det går bra.
Jag bara, det går bra?
Ja. Så att, jag är van.
Ja, men ni är ute på turné alltså.
Trevligt. Ja, jag tycker det är lika kul. Alltså, jag får ju en inblick i hur det är för den unga generationen, va? Mm-hmm. Man kan inte tro det, men jag och Johanna är olika åldrar.
Jaha.
Jag är ju inte så ung som jag ser ut, utan jag är ju 35 år nu. Och då får man ta del av den här spännande nya generationen med era mobiltelefoner och vad ni håller på med.
Fast du håller på med telefonen mer än vad jag gör.
Ja, fast du har ju, du är duktigare på det då. Alltså du har ju fler följare och du är rapp och jag.
Ja.
Man vet aldrig när man hamnar på Johannas Instagram. Det är väldigt stressande. Jag somnade på tåget i Hudiksvall och då vaknade jag varannan sekund och trodde att Johanna höll på att ta en jävla Insta-story på mig.
Live.
Ja.
Sänd live hela.
Du ligger live nu. Ja. Vakna till.
Nej, men det är väldigt kul att säga. Jag ger mig väldigt roligt content på story. Han säger ju väldigt roliga saker som att han är gud och sånt.
Men det är som att du har en osäkrad pistol på dig hela tiden, ditt Instagram-konto där. Man vet aldrig vad som dyker upp. Det är ganska stor makt.
Ja.
Har du använt den här någon gång mot folk som du är arg på?
Nej, det tror jag inte.
Du skulle ju kunna bli en sån här som, vilka är det som gör sånt där? Katrin Zytomierska, vad heter Camilla Läckberg.
Alltså, slå hål på makten med sin kamera.
Ja, fast det är inte riktigt makten, utan det är ofta så här kypare som inte serverar dem tillräckligt snabbt.
Jag brukar göra det med min pappa ibland. Han vägrar vara med på min Instagram, han vill inte. Jag brukar säga så här: om du inte gör det här nu så lägger jag upp det på Instagram. Och då blir han galen.
Det är bra.
Mm.
Du skulle kunna gå på hårdare maktfaktorer än din pappa.
Jag vet, men jag vågar inte. Nej, jag är lite för feg.
Men mig går det bra att håna.
Ja. Ja. Men du, det är självförvållat.
Ja, okay.
Ja.
Så säger rasister också.
Jag drar inga höga växlar här.
Det är så himla många citat nu som bara flyger ut ur din mun. Har vi fakta? Kollat någonting?
Jag ska bara filma det här. Vad är min kamera?
Nej, men jag är tacksam för att hamna lite på din Instagram. Jag har ju fått några hundra nya följare här. Jag har snabbt dragit en sett vad det är för typ av människor som börjat följa mig här efter att du har taggat mig några inlägg.
Ja.
De har några saker gemensamt.
Ja.
Mycket tjejer.
Ja.
Ganska unga. Mm. De har en bild, bara några svep bort på hur de står i studenthatt och poserar.
Ja.
Ja. Samtidigt så är de just nu i bikini på en strand i Australien. Allihop.
Ja.
De lever det livet.
Ja. Jajamän.
I profilen så har de alltid ett hjärta och så står det min Thomas. Och sen så klickar man på Thomas profil så ser man bara en helt vanlig kille.
Ja.
Helt vanlig kille. Ingen märkvärdig
med
Thomas.
Med samma Thomas.
Nej, det kan ju variera. Det kan vara en Martin eller en Mikael eller någonting. Men det som slår mig är att killarna är alltid helt vanliga killar. Mm. Och så är det ett långt kärleksinlägg i någon post om hur speciella killarna är.
Men du ser inte det speciella i dem?
Finns inget speciellt i dem?
Nej.
Nej. Nej, men det gör ju inte någon kille.
Nej, det är sant. Men varför att de lämnar killarna då och drar till Australien?
Ja, det har jag inte.
För killarna är hemma och jobbar på verket.
Jag har inte kontaktat allihop och ställt frågor. Hur tänker du kring din relation med Thomas?
De börjar följa dig 2 minuter senare. Bling! I DM. Den där Thomas. Är han så speciell? Förlåt?
Nej, men de ser pigga ut. Alltså. De har en fräschör av ungdom.
Ja.
Ja. Är det här din uppfattning också?
Det är mest tjejer. Ja. 18-35.
Ja.
Alltid.
Hade du inte en extrem övervikt av kvinnor? Som
jo, 90% kvinnor, 10% killar.
Inte det starkt alltså?
Men
det
låter som Mia Skäringer ungefär, hennes show i Globen.
Mm.
Är inte det 90% män? Nej, 90% kvinnor i publiken. Min fru var där.
Ja. Jo, absolut.
Ja. Fegt. Varför inte snubbarna och följer dig?
Nej, men killar har ju svårt för att erkänna att tjejer är roliga. Liksom.
Ja.
Så det är så. Men det är därför det är väldigt bra att vara ut med Messiah, för att han har mest killar. Liksom som sin publik. Så att det kompletterar sig ganska bra nu.
Ja, verkligen.
Ja.
Vi krossar patriarkatet en show i taget, brukar jag säga.
Ja, verkligen.
I got fucks to give as long as you pay me.
Nej, precis. Det är otroligt.
Ja, visst är det.
Ja.
Fan, varför har ni inget dokumentärfilmteam med?
Vet du vad? Det var faktiskt det. Vi hade förhandlingar med FLX inför den här turnén. Eller de hade någon idé att vi skulle göra någon slags sketchprogram. Där vi skulle vara så här: Johanna och Messiah på turné. Ja, och då sa jag att jag är ju mer ett nervöst vrak då när jag ska ut på turné. När tänker ni att de här sketcherna ska spelas in? Är det mellan mitt sammanbrott i logen?
När du skriker på en skripta. Jag kräver bättre behandling backstage.
Nej, så jag vet inte vad de såg framför sig. Men
det hade varit fruktansvärt om vi hade gjort det.
Jag kan bara föreställa mig en sån hetsig inslagsproducent som hade kommit in. Kul, nu kommer Johanna överraska dig i logen. Med en vattenballong. Va?
Nu, nej, vatten. Oerhört låg nivå.
Kan vi ta om vattenballong sen? Men jag ska gå på om 12 minuter. Ja, vi måste ha det.
Vi ska ha en cupcake challenge.
Nej, fy fan.
Nej, det var,
det var
att
väldigt
skönt
att det inte blev någonting.
Ja, jag tror det
jag, när jag hörde det så var jag så här, uff, men gud vad jobbigt.
Jag såg mer framför mig det här Martin Scorsese följde ju Bob Dylan någon gång tidigt 70-tal tror jag, i hela hans turné.
Mm-hmm.
Och så blev det liksom en 2,5 timmar lång dokumentär om en tidsepok.
Ja.
Det är med det jag
såg. Ja, det var det jag såg i mitt huvud också innan de började pitcha vattenballongsidén. Kan du ha clownskor på dig?
Nej.
Ja, men en bra idé på pappret.
Men bra jobbat Johanna, jag såg dig på Humorgalan, det stora svenska humorpriset.
Mm.
Du stal ju rubrikerna, du jämförde dig med Greta Thunberg.
Ja.
Du sa, om jag parafraserar här, men att du var en viktigare person, läser fritt här, en viktigare person för världen just nu än Greta.
Det var exakt det jag sa.
Det är inte så mycket ett skämt egentligen som att du verkligen ville ha ut det budskapet.
Nej, nej, men det, jag tror att jag kände att nu är det dags.
Mm.
Det är dags att bara slänga ut
säga som det
och säga vad alla tänker.
Var det kul? Det gick ju bra.
Ja, det gick bra. Mm. Jag mådde ganska dåligt innan det, för att jag var så här, fan det här, jag vet, det här kan gå hur som helst.
Den här klumpen i magen och ångesten, varför tackade jag ja?
Ja, men lite. Mm. Och att jag var så här, oh, gud, och så bara såg jag alla andra som, och det var så här, liksom inte så. Ja, men det var så seriöst emellanåt, jag bara, gud. Men det var skönt att jag var i början av galan. Annars hade det varit jobbigt om det var så i slutet, att jag kommer upp efter att jag har sett 13 klipp på liksom.
Ja, det är starka stories.
Ja, och så kommer jag upp och dra något, jag vet inte. Men så det gick bra, men rubriken efteråt det var kul, men det var ju konstigt.
Och nu kommer vi göra en kameraförskjutning över till Messiah i studion. Du kanske undrar om jag var där.
Var du där?
Nej, det var jag inte. Och det här kommer sig av en speciell anledning. Jag har ju i många månader förberett en hämnd på produktionen av Svenska Humorpriset.
Oj.
En hämnd som jag då i veckan fick chans att utföra. Och resultatet blev väldigt lyckat. Min hämnd fulländades, fullbordades. Och jag är nu nöjd med att ha varit jävligt tillbaka.
Ja.
Låt mig ta er med på en resa. Den 5 juni 2019 dimper ett mejl ner i min mejlkorg. Det står, hej Messiah! Vi på Svenska Humorpriset skulle ödmjukt vilja fråga dig om du skulle vilja ingå i vår Supreme Jury på Barncancergalan, det stora svenska humorpriset.
Mm, det kan vara bra.
En ära ändå.
Ja, absolut.
Jag svarar, ja hej, vad kul att ni tänkte på mig. Jag vet inte riktigt hur det ser ut, hur många dagar tar det här i anspråk och så vidare och så vidare. Jag kommer behöva sända radio, tror jag, fram till klockan 10. Men ja, vi kan säkert lösa någonting. Hon svarar, hej, det är ingenting som är bestämt, men det kan bli kanske någon dags förberedelser. Jag kollar det här lite med vår producent så får vi se. Låt mig återkomma. 13 juni 2019. Hej Messiah, nu har vi valt att gå vidare med andra kandidater. Men vi hoppas att du håller kvällen 30 september. Du får fortfarande komma på galan. Som att jag har sökt ett jobb, men tyvärr räckte inte mina kvalifikationer till. Och här väcktes ju en låga.
Oj.
Här sa ju jag i juni för 4 månader sedan att en dag kommer min hämnd och den kommer bli gruvlig, va? Den kommer inte bli...
Gå obemärkt förbi.
Nej. Och sen då på dagen...
Av... Vad fan hämnas man på en hel humorgala?
Ja, men...
Det blir svårt att komma på.
Ja, jag vet. Jag tror inte att jag grubblar. Jag la ju större delen av sommaren på att komma på något.
Pappa, ska vi... Nej. Pappa går och grubblar på en hämnd.
Det jag också hade då gjort var att jag sa... För det, min inbjudan till den här galan, som fortfarande gällde då, det var ju generöst av dem, var att den var inte plus en, utan det var bara jag. Då sa jag, ursäkta, skulle inte min sambo, Kristina Nordhage, kunna få komma?
Just det.
Ändå de roligaste kvinnorna i det här landet och... Det kanske hör till att man kan få ta med sig någon. Och de säger, ja, vi ska kolla om vi kan klämma in någon till. Vi ska se efter om det kan klämmas in. Vi kan inte ge besked nu. Det här håller på då i månader.
Nu när jag sparkat mig från juryn, ja, under så brutala former.
Ja.
Sen i veckan då är det dags för den här galan. På morgonen får jag ett samtal. Hallå! Nu har vi rådat om här och fått fram en stol om din sambo ville hänga på. Vi har löst det där och jag säger, kanon du! Det blir kanon. Då ser jag och min sambo fram emot att gå på den här galan. Ställ fram 2 stolar till oss. Gärna så att de syns i tv. Jag vet vid den här tidpunkten att varken jag eller min sambo kommer vara där den kvällen. Jag säger, jag återkommer strax. Jag måste bara dubbelkolla med min sambo vilken tid vi kommer anlända. Men håll stolen åt oss. Jag drar ut på det här, va?
Ja, det gör
jag. Jag suger på den här karamellen. Länge, länge, länge. Känner.
Hämnden är ljuv.
Hämnden är ljuv, va? Så där strax innan showstart. Då blir det ett litet sms.
Nej, sluta!
Då blir det ett litet sms.
Har du planerat tidpunkten?
Ja, absolut.
Sätt ett alarm.
När gör det som mest ont?
Ja.
Ja, ja. När de börjar stressa, när stolarna är uppställda. Ja. När stolarna står där, de har tänkt på vilka kameravinklar, hur kommer det synas och så vidare. Då.
Någon har ju suttit och låtsats varit dig,
ja, ja, ja,
i något publikgrepp.
Ja, ja,
ska,
ja,
Hallberg vara här i ljuskäglan?
Ja,
precis.
Ja.
Då, någon timme innan sändning, skickar jag iväg. Ja, tja. Jag har valt att gå vidare med andra kandidater för den här kvällen. Det kommer tyvärr inte bli varken mig eller min sambo på plats. Och hämnden var ljuv, kan jag säga.
Ah,
va?
Fan vad skönt.
Ja.
Jag hade aldrig velat bli, liksom, göra dig besviken så att du skulle utöva en hämnd
på mig.
Gå
gruva på en hämnd.
Nej, men alltså, det har varit fruktansvärt.
Ja.
Jag tyckte men, du hämnden var, nej, så brutal.
Jag tyckte att den var bra, ja, för den var inte för grov.
Nej, jag vet.
Alltså, det var, du hade ju kunnat, alltså så här, hade du varit någon annan person, ja, inga namn nämnda, så hade du kunnat gå ut på Instagram och vara så här, det här är för jävligt.
Jag vet.
Nu, du vet, så.
Jag vet.
Så att jag respekterar ändå hämnden.
Det viktiga för mig är att det känns någonting. Det är någon liten produktionsassistent som får lite panik. Mm. Det är ett hämnd på ett stort bolag. Jag tar min hammare och slår mot det här stora skrovet. Men det är samtidigt som du säger, inte gå ut på Instagram. Man håller stilen, va?
Mm, mm.
Jag bara tänker, tror du hämnden överhuvudtaget uppfattades egentligen? Tror du inte det bara de flyttade fram Daniel Paris en stolsrad?
Jo.
Ja, det kan ju vara så också. Men vad fan? Hämnden är ljuva! Man jävlas inte, nej, med Hallberg.
Jävlas inte med Hallberg.
Det var därför du var lite när jag frågade om du skulle gå. Att du var så här,
jag kunde inte avslöja min hämnd, Johanna. Jag var rädd att du skulle läcka till fienden.
Jag vet hans plan.
Jag vet allt.
Va? Berätta. Nej, jag kan inte göra det.
Han kommer smsa.
Jag får tejpa din mun och låsa in din garderob.
Vad är
Johanna Norsson?
Hon ska ju hålla sitt...
Hon ska ju
dela ut ett pris.
Nej, det ska hon inte.
Freak Show presenteras denna vecka i samarbete med Samsung Connected Living. Och Samsung Connected Living, det är alltså då det som Samsung har tagit fram. Möjligheten att skapa en enklare vardag med hjälp av alla uppkopplade produkter som de har.
Ja, man kan ju känna lite ibland att de här produkterna, man är uppkopplad på en produkt och så sitter man med den och sen vet man inte riktigt vad den andra uppkopplade produkten gör.
Nej.
Så därför har ju Samsung nu samlat allt det här.
Du fick ju lite låta nu som att till exempel om man har ett Samsung-kylskåp där man kan se när man är ute på stan vad man har hemma i kylen.
Mm.
Att till exempel om man har då ett högtalarsystem från Samsung, att de två vill umgås. Alltså, du fick ju
du kan få
lite.
Osten och sjunga i din högtalare. Är det det du tänker?
Nej, men det lät lite som när du beskrev det, som att du vill att produkterna ska umgås. Jag har ju inte det själv. Jag skulle vilja ha ett sånt där kylskåp, du vet, som du kan titta. Speciellt på landet, för det är ute på en ö. Och då är det alltid man kommer dit och så saknas det mjölk eller någonting. Då är det så skönt att kunna se i sin telefon hur det ser ut i kylskåpet.
Ja, det förstår jag.
Eller till exempel ha koll på vad min katt gör när jag inte är hemma.
Är du nyfiken på vad just katten gör?
Ja, i och med att jag inte har någon katt så undrar jag, varför är det en katt i lägenheten och vad håller den på med?
Man brukar annars säga när katten är borta.
Ja.
Men här är det när du är borta.
Ja.
Så vad gör katten på bordet?
Ja, verkligen.
Otroligt spännande är ju till exempel att du kan ställa in olika scenarier. Man kan ha en god morgonrutin.
Okej. Okay.
Som gör att när du vaknar så direkt har du förbeställt att rullgardinen ska upp.
Ja.
Då ser du vädret.
Ja.
På din Samsung dunkar Freak Show igång.
Otroligt.
Sveriges mest underhållande podcast.
Just det.
Så att liksom livet bara får en kickstart.
Och allt det här kan man då testa på Samsung Connected Living Open House. Deras nya pop-up-butik som finns på Norrlandsgatan 7. Här har man byggt upp moduler där man kan testa alla de här funktionerna på plats. Kul events, live-talare, allt man vill ha från sin högteknologiska vardag. Så brukar jag säga.
Så ska man säga. Så läs mer på samsung.se/openhouse.
Jag såg din grej där på Play efteråt. Och så la jag märke till att det var många stolpskott långt fram placerade runt scenen. Bland annat hans Sveriges Liam Gallagher, Liamo.
Som hade glasögon på sig hela...
Han har alltid det. Jag tror att han säger att han har något synfel. Men,
solbriller alltså.
Ja.
Ah,
ja.
Det är inte därför han har dem på sig.
Nej, det är också många sådana andra så kallade komiker som inte skulle kunna skriva ett skämt för att rädda livet på sig själva. Om de fick en pistol mot sig och säga, skriv någonting roligt, skulle de inte klara det. Men de var inbjudna Däremot fick jag inte ta med mig plus en. Det är lite trist.
Du sa att den här hämnden hade gett dig en inre frid.
Ja, det känns inte
så. Det är lite du och Jim Carrey, det är lite samma. Han fick inte inre frid.
Nej, men jag menar bara om de inom 5 sekunder efter att de presenterar det svenska humorpriset zoomar in en av de här jävla perukkomikerna. Då borde ju någon bildproducent gå och hänga sig. Det kan ju, det är inte för, det är inte,
så måste man kunna säga.
Ja, det tycker inte jag är för hårt.
Nej.
Det måste vara något.
Det måste ju ändå finnas. Men det är inte som att Guldbaggegalan bjuder in alla människor som har försökt sätta på en videokamera under sista året. Wow, har du försökt filma dig själv? Du ska komma på vår stora branschfest.
Men det var, jag blev faktiskt lite arg på de som vann. Jag var ju nominerad också. Mm. Och de som vann var då...
Var det pissiga tacktal?
Ja, det var det väl. Ja. Men då var det några som vann som har en grej som heter den som skrattar förlorar. Vilket är, har ni sett det när folk sitter och läser
ordvits?
Ja. Mm. Som ett inte ens är deras koncept som de har kommit på. Det är inte deras skämt. De har tagit dem.
Ja, det är en rip-off rakt av. Ja.
Och de bara sitter i en jävla studio med liksom ballonger på, som liksom fontvägg. Alltså det var så här. Jag bara, men...
alltså, gör något på riktigt.
Ja, men typ.
Jag ska kolla mer om ni har sett...
Nej, det är quiz igen nu.
Nej, körde jag det sist?
Du körde, vad körde han förra gången?
Ja, han brukar...
Midsommarquizet. Ja, det får ni gå tillbaks om ni har missat.
Det var fruktansvärt.
Ja, det blev inget bra. Men det här tror jag blir bättre. Det här bygger på en dokumentär som just nu går på Netflix. Det är om Jim Carrey. Vad har vi på Jim Carrey?
Ja, men han var ju en otroligt hyllad komisk skådespelare, 90-tal. Sen började han göra mer... seriösa roller där 97, kanske 98 med Truman Show.
Är han med glugg? Får jag fråga det?
Har han glugg i Dum och Dummare?
Ja, okej, okay, du vet vem det är. Ja. Ja.
Mm. Har han glugg? Ja, det är väl det han är känd för. Ja, men,
han var ju världens största komiker mitten på 90-talet.
Ja, och sen började han göra mer seriösa roller. Truman Show, Man on the Moon, där han då porträtterade Andy Kaufman och så vidare.
Ja, men exakt. Han hade ju också en ganska tragisk uppväxt. Han bodde ju typ i en trailer park i Kanada. Han skrev ut en check till sig själv när han typ var 15 år och skulle börja med stand-up på 10 miljoner dollar. Att en dag ska jag kunna lösa in den här fiktiva checken i framtiden. Mm. Jag ska bli världens bäst betalda komiker. Blev världens bäst betalda och kunde sen då i ett framtida jag skriva ut en äkta check på 10 miljoner dollar. Det är lite fint.
Ja, det är
starkt. Det är starkt. Ja.
Tyvärr dog hans pappa precis när hans framgång tog fart. Han fick aldrig se. Så det var mycket det där. Han har ju då porträtterat, precis som Isaiah säger då, Andy Kaufman. Vad har vi på Andy Kaufman?
Jag vet inte om det är.
Nej, det är...
Jag får backa bandet ännu längre.
En amerikansk indie-komiker, ja. Väldigt speciell. Stor på 80-talet, han spelade ganska mycket karaktär på scen. Han var, man visste inte riktigt var går gränsen för
den. Känner jag igenom, jag ser en bild.
Tveksamt alltså, han var ju knappt, han var ju knappt ett household name i USA. Nej, jag tror inte du skulle känna igenom, men han har...
Finns det någon svensk dito?
Peter Wahlbeck skulle jag säga.
USA svar på Peter Wahlbeck.
Okej, okay, ja.
Får du en bild?
Har jag med.
En lätt kufisk person som man inte riktigt vet om galenskapen är spelad eller inte.
Ja.
Och sen dog han då ung i bukspottkörtelcancer.
Och blev kult. Han var komikernas komiker. Alltså alla komiker älskade honom. Han gjorde, han gjorde också så här grejer som inte hade med stand-up att göra. Han utmanade kvinnor på wrestling. För han ville bevisa att män var överlägsna kvinnor i brottnings... Så att han åkte runt i wrestling... arenor och bad kvinnor gå upp och möta honom. Det gjorde han som en komisk grej, men folk tog han ju på allvar.
Ja.
Han blev ju hatad.
Ja.
Och stod liksom hånade den här wrestlingpubliken för att de var white trash. Och har ni provat tvål någon gång? Alltså mycket så här. Mm. Så det var så här humor på lite bårat före bårat.
Ja. Och lite det som, om jag snyggt kan få in mig själv i den här pratan också.
Ja, det tycker jag inte.
Lite det som jag gjorde i Stockholm Wrestling.
Att ja.
Åker runt och
ja, men hela din första persona var ju också en...
Det var en wrestling-karaktär kan man säga.
Ja. Han gjorde stand-up, han gjorde musik, han gjorde allt möjligt. Och nu gör ju då Jim Carrey, gjorde ju, porträtterade då Andy Kaufman. Han spelade Andy Kaufman i spelfilmen. Då hade man med Andy Kaufmans fru som regissör som gjorde en dokumentär om Jim Carrey när han spelar Andy Kaufman.
Jag bara försöker hoppa in i Johannas huvud här nu.
Ja, många
med tanke
bilder.
På att Jim Carrey var han med glugg.
Ja.
Så Jim Carrey spelade alltså en komiker som du inte känner till.
Ja.
Ja.
Och det här är då en dokumentär om när mannen med glugg spelade komiker som du inte känner till i en film om komikern som du inte känner till liv.
Okay.
Och dokumentären görs av komiker du inte känner tills fru.
Ja.
Enka.
Ja.
Ja. Nu har vi bilden klarlagd.
Ja.
Nu kom den då här om året, den här dokumentären. Och då visar sig att Jim Carrey, han har under hela den här filmen där han spelar den här komikern, har han inte gått ur rollen som komiker överhuvudtaget. En sekund under ett halvårs filmarbete. Så han är Andy Kaufmans då olika alter egon on set, i hemmet, i sminklåsen, inför regissören. Han är bland annat en italiensk divasångare, en sån här, du vet, lite Frank Sinatra typ som är otrevlig mot alla han träffar.
Ja.
Den går han runt och är dygnet runt i flera veckor.
Även när någon inte filmar honom då alltså?
Ja, ja, ja. Ja. De har en chaufför som får ta hem han i limousin och natta honom. Och då sa han, när du väckte honom, var han Jim Carrey då? Nej, han vaknade. Hello there! Who are you? Han var en sån här arg karaktär liksom.
Känns lite överdrivet på något sätt.
Det kan man ju tycka, va? Det är lite gå in i en character too hard. Men han vågade inte chansa på att han skulle kunna göra de här rollerna till rättvisa om han liksom bara skådespelade.
Men då tar man sitt jobb på för stort allvar. Ja. Gör man inte det? Nej, men det gör man väl.
Ja, men älskar inte skådespelare att göra det? Att hävda så här, jag måste leva som clown i 12 månader innan jag kan spela Joker.
Ja.
Annars blir det ingen bra Joker.
Ja, men exakt. Folk lever som hemlösa för att kunna då ett år senare göra en hemlös karaktär på film.
Man säger väl att Heath Ledger, han som spelade Jokern i förra Joker-filmen, nu kommer det en ny med Joaquin Phoenix, att han gick in så mycket i den där galenskapen att det var det som sen ledde till hans för tidiga död.
Han fastnade liksom i rollen. Här, ja. Ja, men för folk grät ju på inspelningarna under Jim Carrey. Alltså han var ju vidrig, men i hans värld så var han ju bara karaktären. Så de kunde bli arga på Jim Carrey. Jag tänker, det är som om Ulf Brumberg är liksom Vanheden under ett halvår dygnet runt för att kunna vara Vanheden i Jönssonligan-filmerna. Så när han kommer på ICA, ja visst, sir, det är lysande. Jag tar ett par sköna salami, tack. Ja, det är härligt. Fan, Ulf Brumberg. Nej! Alltså han kan inte gå ur när han väl...
Att han skulle äta middag som Vanheden hemma med sin fru, det blir jävla obehagligt. Det blir...
Älskling, jag är hemma, jag har visst alltså, jag... Nu vet jag inte om man pratar exakt så, men åt det hållet.
Jag tyckte det var ganska likt.
Det kändes som att du hade övat. Som att du hade lagt in den här
Brumberg, nej Ulf Brumberg. Jag har två
krav. Har du skrivit allt det här runt omkring?
Står det Ulf Brumberg? Sven, okej, jag är Sven. Jag kan två. Nej, men, och då säger Jim Carrey i intervjun om så här, att egentligen så är det inget konstigt med att han går in och ut i olika roller. För att han tycker att vi alla spelar roller. Vi har inget eget jag. Utan det beror på var man sätter sig själv i för situation. Så är man pappa Jakob, husse Jakob, radiopratar Jakob, stand-up comedy Jakob, poddkungen Jakob, försäkringsbolagskunden Jakob. Alltså förstår ni?
Det är min favorit. Sista där.
Ja, men jag ringer mitt försäkringsbolag.
Ja, men det är min favorit av dina. Och då gör jag inte... Jag önskar ibland att du tog med den in här i studion.
Nej, men förstår vad jag menar. Det är först när vi möter personer. När jag sitter här, då är jag ju liksom...
Poddkungs Jakob. Är det här poddkungs Jakob nu som talar?
Det är poddkungen in person.
Ja.
Så här är jag ju inte när du och jag sitter och fikar före.
Nej.
Eller?
Va?
Förstår ni vad jag tänker?
Han har gått in i rollen nu. Som poddkungen.
Nej, men jag är sonen när jag pratar med min pappa. Jag far.
Ja, men brukar du ibland...
Jag hämtar fars tofflor, far.
Ja, men kommer du hem ibland?
Far vill ha tidningen.
Ja, men kommer du hem till din fru och är fortfarande och glömt att gå ur poddkungskaraktären?
Nej, men då när jag möter henne blir jag ju loverboy.
Ja, du är snabbare än Jim Carrey då på att gå in och ur karaktär.
Ja, jag fastnar inte i poddkungen.
Ja, jobbigt om du skulle behöva gå runt och vara poddkungen hela tiden och hävda att annars blir det ingen bra podd. Alltså att du är tvungen att sova med, vakna upp.
Så poddkungen vaknar. Ja.
Vem är du när du vaknar då?
Ja, men det är det jag inte vet.
Nej.
Ja, men man blir... Är du exakt likadan när du är på ett affärsmöte med några sponsorer till någon stand-up show du ska på?
Chiquitita.
Som du är med din bästa kompis, som du är med din mamma. Alltså man... Mamma, då är man ju mordotter. Då
nej,
är det
jag fattar,
man
absolut.
Går in i den här rollen av att man speglar sig i den man möter.
Absolut, jag förstår vad du menar. Ja, det kanske inte är, men jag... Jag är, ja.
Vilka har du då?
Nej, men det är det jag inte vet. Alltså jag är ganska...
Vem sitter här nu? Vem tittar vi på?
Är det humordrottningen? Är det insta...
Hånaren? Instamobbaren? Är det den? Kommer det bli ett insta...
Är det Greta Thunberg 2? Nej, men för folk säger till exempel när man har så här återträffar med skolan att man snabbt faller in i rollerna som man hade i skolan.
Aha, okay.
Den här hierarkin som fanns i skolan liksom du kan inte, även om du har blivit vd för ett börsnoterat företag och bor på en fet liksom våning på Östermalm, så hamnar du i din gamla klass i Bredäng, så är det så här, snorarne är tillbaks.
Ja.
Det är ju trist. Alltså det smeknamnet får man ju inga.
Ja, men det är någon var ju snorande.
Jo, absolut. Ja, nej, det vill man inte.
Men försöker man inte undvika de situationer då? Där man behöver vara någon annan liksom?
Jo, men någonstans så speglar ju du dig i den du är med. Du ska ju ha en jävla trygghet i dig själv i grunden för att kunna vara liksom exakt på 100% dig själv. Oavsett vad du möter för liksom...
Jag kan tänka på det ibland att jag tycker jag gärna intervju, jag har en intervjusvarspersona, den känner mig bekväm i, poddpersona, känner mig bekväm i, på scen inför publikpersona känner mig bekväm i. Däremot vanliga livet, där är jag lite mer stressad.
Nej, men när du kommer backstage, går ut och tar en öl, det kommer fram några och sa, vi såg dig, då har ju du stått inför dem, nu står du igen inför dem, fast i ett mindre sammanhang.
Ja, men som två helt olika personer,
Fast också. Du ska ju helst, i deras värld vill ju de ha kvar det de såg.
Jag vet, det är det jag tänker också.
Och det blir, den blir man ju då.
Nej, det blir inte jag. Jag har svårt att upprätthålla den scenpersonen i mitt vanliga liv. Jag tycker livet är mycket tuffare än att stå på scenen för flera hundra.
Jag fick ett, jag vet inte vad jag fick det, om det var på Twitter eller Instagram. Tjena, rolig radio, men på ICA Maxi. Nej då, det var någon jag hade sprungit på ICA Maxi och sagt något till mig och jag hade typ bara... Ja visst, och
vet du vad den där låter som? Johanna Nordström. Otroligt vass på sociala medier. Mobbar den nästan.
Ja, det kanske var du som gav igen. Nej, men att folk tror att det är jag... Alltså,
det är så starka. Ja, varför är jag här? Varför kommer jag hit?
Ja, men morgonradiostjärne Jakob, jag kan ju inte vara liksom... Okej då, kul att ses. Alltså bara för att träffa någon på ICA Maxi.
Nej, det blir tufft. Det vill man nästan aldrig stöta på.
Det är riktigt kul att ses. Vi ses snart igen.
Nej, även om det
hade varit... kvar.
Oj. Vem säger du det?
Ja, men så låter jag ju radio.
Ja.
Fy.
Vilken kanal var det?
Då var det dags för lite skön yoghurt här på ICA Maxi. Har ni det? Nej, alltså det går fram så, det blir för... Nej, men det mest deppiga i hela den här dokumentären, ni behöver egentligen inte se den, för känner man inte till Andy Kaufman och bryr man sig inte om Jim Carrey, han med gluggen, så är dokumentären ganska ointressant.
Ja.
Jim Carrey säger du något som gav mig lite så här kalla kårar. Han säger liksom, min dröm var ju, hela min uppväxt var min dröm att bli världens bäst betalda komiker. Jag ville vara den roligaste, kändaste komikern i världen. Han gick då via Saturday Night Live och Dum och Dummare och Yes Man och... Vad var det mer för film han gjorde? The Mask, galopperande detektiven, blev den mest hyllade, bäst betalda komiker. Jag tror han till och med var den bäst betalda Hollywood-skådespelaren av alla under några år.
Jaha.
Och så sa han att, och allt det där gav mig ingenting. Han menade bara att han jagade den här drömmen av att bli den bäst betalda, roligaste mannen på jorden.
Mm.
Och när han stod högst upp på det här berget så var det bara så här, det var inte det här, fanns ingen lycka i det här. Och då blir man ju lite deprimerad, men man hoppas att kanske han då hittar lyckan på något annat sätt.
Det måste ju bara vara för att han hade det som mål, att han bara vill bli
alltså så tydligt mål. Ja.
Jag tror annars är det bara att man vill ha, alltså om man har
kul
så här,
jag vill ha
roligt, alltså du vet så här,
och det leder till någonting.
Ja,
men han hade så jävla bestämt sig som 15-åring.
Ja.
Jag ska bli världens roligaste människa. Blev det, och så bara så här. Fanns ingenting där för honom. Så nu är han ju lite mer någon form av så här yogaguru och sitter med stort långt skägg.
Men hur gammal är han?
Ja, men idag kan han vara 55 kanske.
Ja.
Men då får man vara deppad.
Ja, då får man deppa ner sig lite.
Ja, fan. Då är det slut.
Göran Ulf Brunberg.
Ja.
Det är lysande.
Ja, men då är livet över nästan.
Vid 55?
Ja.
Jag ska skriva upp här, då har jag några år kvar.
Freak Show presenteras i samarbete med Continental Däck. Testvinnande grepp hela vägen. Och Jakob, vet du att ett av de mest genanta ögonblick i mitt vuxna liv, det var när jag då dyker in till min däckbytare. Jag brukar alltid säga så att en riktig man, han byter däcken själv. Det är därför jag alltid går till en sån däckfirma.
För att träffa en riktig man.
Ja, exakt. Och då kommer jag in dit och så säger jag, ja, då får du ta och dunka på vinterdäcken i den tiden på året. Och så tittar han i sina papper och säger, men du sätter ju aldrig på sommardäcken. Han har kört med dubbdäck året runt.
Ja.
Det var ju mindre bra. Men
då hoppas jag att du har Continentals däck.
Hade jag inte då.
Nej, vad synd. För att då hade du fått 10% bättre grepp på is. Du hade fått mindre buller i kupén. Och du hade haft 20% mindre vägslitage.
Ja, Continentals däck Ice Contact 3 har vunnit flera tester då. Som hävdar just att det här att de är både tysta och ger ett bra grepp. De vann ett test i Teknikens Värld, bäst i test. Och de vann ett test i Vi Bilägare som de bästa dubbdäcken.
Ja, man kan ju, det känns ju som en kontradiktion att den både är säkrast och tystast. Man tänker att det tystaste borde vara minst säkert.
Ja.
Och det säkraste borde låta bara attans.
Ja.
Eller hur?
Men du menar man får det bästa av två världar? Som att vara liten och tight men ändå nå upp till hatthyllan så man kan lyfta ner sin hatt.
Är det bästa av två världar?
Ja, för man är liten och tight.
Ja, tight.
Ja, men man når,
men man når upp till hatthyllan där man la sin hatt senast.
Jag försökte hitta en bra
lösning. Jag tänker att det är som att ha en isglass som ger en varm känsla i kroppen hela dagen.
Varför äter man då isglass?
Exakt. Det är det bästa av två världar.
Okej, det kanske inte är de två bästa exemplen, men det är i alla fall jäkla härligt att ha däck som både är säkra och tysta. Det var det jag försökte komma fram till.
Ja, jag tror folk fattade det.
Ja, och därför presenteras Freakshow denna vecka i samarbete med Continental Däck. Deras nya dubbdäck Ice Contact 3. Testvinnande grepp hela vägen. Du och jag, Johanna, vi var ju i Hudiksvall i helgen.
Ja.
Hudiksvall. Hade du varit i Hudiksvall förut?
Nej, aldrig.
Nej. Vad är dina snabba analyser av staden? Hur var känslan? Hur var ambiansen?
Jag var livrädd, var jag.
Oj.
Nej, men det var jag. Alltså när vi kom dit i början så kände jag bara så här, det här är det deppigaste stället jag varit på i mitt liv.
Jag vill inte skriva under på det här.
Nej, men det var men det var deppigt. Vi kom dit, jag fick lite panik för att det var så här, var bara
ödslig deppigt.
Ja, men verkligen. Ja.
Det var ju lönehelg i Hudik.
Ah.
Jag tyckte det var en väldigt mysig liten stad, men det är den minsta stan som är på turnén. Så den hade ju en viss småstadsaura. Men du har ju, Johanna, ett enormt småstadsfrakt, måste jag säga. Va? Jag försöker jobba bort mitt småstadsfrakt, så kommer du och bara, vad är det här?
Spel på det.
Vad gör folk här?
Ja, men jag har känt det under nu när vi var liksom i Hudiksvall, att det enda jag liksom var bara så här, men fy. Alltså så här, att jag var så här, men, vad är det här? Kappal. Alltså, vidrigt.
Jag hade föreställt att jag är den som går runt och hyllar småstad. Då förstår du nivån.
Sponsrar Kappal Freakshow just det. Men i övrigt...
Och jag är ändå från Västerås.
Ja.
Men grejen är ju att Västerås, jag hatar ju Västerås otroligt mycket.
Men de har en stor
mycket.
Galleria i Västerås. Men är det du får panik över när du kommer inrullandes till centralstationen Hudik öppnar? Din barndomsstad.
Ja, men det första är liksom att det inte ens att själva stationen liksom var nedlagd.
Nej,
men
det var det.
Jo, när jag går in ska gå in för jag tänker, finns det något pressbyrå där? Ja, det kanske jag sliter. Handtaget var borta. Det var liksom inte handtag. Jag försökte dra, det var stängt, det var helt. Alltså det var ju inte kul. Det var inte så
höbalar kommer rullande.
Ja, nej men typ. Och du vet så här, det var inte härligt.
Det var ingen showkänsla just där.
Nej, det
var
deppigt var det alltså.
Ja. Jag tyckte det var jättehärligt. Jag tyckte mycket om Hudiksvall. Jag var ute och gick. Men sen tog jag mig då i alla fall ner till vattnet. Ligger väldigt fint i vattnet. Och då ser jag då den här spöklika träkyrkan som jag pratade om förut. Den här teaterbyggnaden.
Just det.
Den bara står där och jag går fram och tittar. Och det är ju ganska stort i och med att det var min pappas favorit. Så var det liksom, jag närmar mig den. På ett konstigt sätt, jag tror att om man hade bara sett mig stå och titta. Jag gick liksom långsamt lite i sidled för att det var så mäktigt för mig. Men jag tänker om man var en ungdom och stod och såg mig så såg jag ut som en blottare som väntar på sitt nästa år.
Kolla han i parlamentet där som moonwalkar nere vid teatern.
Men så gick vi in och det var väldigt fint.
Det var otroligt fint. Mm. Det var 130 år gammal teater.
Men att den fortfarande är still going strong, alltså 130 år.
Ja, men den är otrolig. Det är också så här att det var så här, konstiga. Det såg ut som att Johanna stod och puttade på teatern igen för att se om det skulle trilla om kull. Det var intressant.
Var den så ruckel?
Nej, men den hade en patina. Och alla som jobbade på teatern såg ut som att de hade jobbat där 130
sen
år.
Sen den öppnade?
Ja, men kom fram den ena gamla mannen efter den andra som då hade jobbat med min pappa och så vidare. Så
det var väldigt fint.
Ja, det var väldigt fint. Det var extremt känslosamt för mig att sitta i de där logerna. För de såg inte heller ut som de hade målats om sen.
Nej.
Liksom 70-talet.
Nej.
Så att det var väldigt... det var starkt för mig. Och jag smög runt där uppe och gick runt på vinden och försökte... ta del av allt det här. Vet inte vad...
vad gör du när Messiah försvinner iväg så där?
Nej, jag
sitter och pratar med scenarbetarna.
Nej, jag bara stänger in mig i logen och sitter där och sen så hör jag bara att det är någon som går och filmar och bara väldigt fint här. Väldigt tjusigt. Nej, det är fint. Gå upp här i taket så är det fint. Alltså balkong. Man bara ser och så bara går jag ut och ser att han inte ens filmar telefonen, du vet, rakt. Utan han har liksom lagt den...
Nu börjar det.
Tiltad.
Att han liksom går som att det är liksom...
Ja, men det är den här dokumentärfilmen Scorsese. Du gör den själv istället.
Nej, men det som är intressant när man kommer till en småstad och ska köra stand-up, det är att man ofta innan, jag vet inte, fördomsfullt, något slags storstadsperspektiv kanske, att man tänker att man sitter så här med en penna och så tittar man på sitt material så tänker man, stryker över med rödpenna. Nej, det här kommer inte flyga. Det här kommer kanske flyga över huvudet på dem. Det här kommer inte funka.
Du anpassar showen.
Jag anpassar vissa bitar som jag tänker, ja men du vet, okej, den här biten om Me Too. Är det verkligen något som de kan relatera till i Hudiksvall? Stryker det.
Men du skrämde ju upp mig ganska mycket innan.
Ja, men jag
tror att han sa tre gånger och bara, ja, på sådana här ställen då får man ju stryka det som inte kommer gå hem. Då får man köra lite breda grejer. Och jag var så här, hur fan i helvete ska det gå för mig då? Alltså jag bara, åh gud. Och så blev jag nervös för att jag tänkte nu, det här är bara liksom äldre människor som kommer vara här som tycker att den här teatern är finaste de vet. Och bara, gud, det händer någonting på teatern, vi måste gå
man
dit.
Man går för att
ja, att de bara så här, fattar inte att det var. Alltså jag blev så här, men fan, det här kan gå hur som helst, alltså, ja. Så jag satt ju bara där, va? Ja, och så kom han in igen. Oh, nej, man får ju stryka grejerna. Och jag var så här,
en bra mentor du har.
Herregud. Oh, nej, det var...
Men det som var otroligt sen då, när väl showen började, det kände man ju direkt när Johanna gick på, att det var boom, en enorm respons, en enorm värme från publiken. De var med på
från sekund ett.
De förstod varenda nyans, varenda ironiskt skifte, varenda lilla tonartshöjning. Sådär, det var en otrolig publik. Vi hade varit i Umeå för dubbelt så mycket folk kvällen innan. Mm. Och det var liksom ingen jämförelse vilka som lät mest eller gav mest energi.
Det var glada Hudik.
Det var den bästa kvällen på turnén. Det var, jag tror vi båda var överens om att det var en jävla härlig stämning. Och det var ju rätt intressant. Ibland man kommer med fördomar från Stockholm. Och sen där och då i de där två timmarna, då var vi en och samma. Alltså då gick vi upp i ett. Då hade humorn förenat oss. Eller hur?
Ja. Nej, det var skitkul. Jag blev chockad över att folk var liksom med från första början.
Det är det bästa jag vet.
Ja. Men det alltså var så roligt. Så det var otroligt.
Ja, de var fantastiska. Ja. Och där och då så kände jag, fan, vi är ju samma. Vi är ju människor allihop. Jag vet inte om jag sa det till dig eller högt, men det var det jag tänkte. Vi är inte olika.
Sa du det i salongen?
Nej, men vi är inte olika arter, ni och jag.
Nej.
Vi är samma. Och sen så efteråt...
Då är mitt lilla småstadsfrakt inte lika som det där.
Nej, alltså att vi är samma, sa jag. Du lyssnar ju inte. Alltså
ja, men att du inte trodde det innan.
Ja, men sen efteråt så fick jag reda på att vi är exakt samma art.
Men om du skulle säga, jag, en urban storstadsmänniska här ute i vildmarken bland er. Det kan ju uppfattas.
Tycker du? Eller
jag vet inte, jag beror ju på.
Ja, men sen gick jag på som något litet extra nummer, något litet avskedstal och bara berätta den här historien med den här tavlan. Och var kul att få vara här inför er då med tacka pappa. Och så det var väldigt känslosamt, jag tror aldrig jag varit så emotionell på en stand-up-scen. Det var en konstig mix av skämt och allvar så här. Och där var vi en och samma. Sen gick jag och Johanna då ut. Vi skulle till O'Learys.
Ja, det var ju lönehelg.
I Hudiksvall.
Jajamän.
Och man kan väl säga att ungefär 5 minuter efter att vi varit en och samma så var vi helt olika igen. För att där var det...
Det skar sig.
Där var det slagsmål, va?
Ja.
Det har aldrig sett så mycket poliser utanför en och samma krog. Men det var ju... Folk stod och
brottade. Men någon stod och pratade med någon p-vakt. Ja, alltså det var liksom alla.
Ja, de har tagit in allt folk de hade. All ordningsmakt. Ta in parkeringsvakterna. Folk stod och brottade sig i kön.
Man vill åka till Hongkong och lugna ner sig liksom.
Ja.
Nej, men det var folk bara såhär, jag ska slå en... Alltså du vet såhär...
Ja, vid varenda huskropp på väg mot O'Learys, varenda hushörn, så stod det någon och höll i en kompis som var upprörd. Då hörde man bara, jag ska spotta på henne! Ska spotta på henne! Så kom man vidare 2 meter. Jag ska slå här! Nästa gata. Han ska fan få smaka! Det var en extra...
Från att du stått i ja. Total fokus, en gemenskap
ja.
Och berättat om din story med din pappa ja. Och teatern ja. Till High Chaparral.
Ja, det var... Sen hamnade vi då på en after hours bar där det var en trubadur.
Ja.
Bells, brittisk pub i Hudik, där det då var en trubadur som satt och spelade klassiken. Hans extra nummer var Min gamla Amazon.
Ja.
Min gamla Amazon.
Men så har jag aldrig hört låten... Livet är en fest.
Jo.
Nej.
Har du aldrig hört Livet är en fest?
Nej,
det var helt sjukt. Han sa, vad är det här för låt?
jag hade heller inte hört låtarna Min gamla Amazon eller Vi är pojkarna som busar med flickorna små mus.
Det var helt sjukt.
Ja, men vad fan, det var inte min playlist.
Nej, men
folk hade hört låtarna.
Hade ju till och med hört låtarna.
Jo.
Alla sjöng med utom Hallberg.
Ja, men det var, jag tyckte ändå det var ganska
nej,
mysigt.
Jag satt och klappade. Du tyckte
på var... benen.
Ja, alltså, det jag märkte att det är hans grej när han får i sig, att han sitter bara, ja,
det är
liksom.
Svårt för folk att se, men jag ser ju glad ut.
Ja, det måste man säga. Ja.
Verkligen.
Ja. Men sen sitter vi där och när du går upp och ska beställa en öl, då plötsligt så känner jag hur det smäller till bakom mig. Då har alltså en man i träningsoverall fallit ner från en höjd och ligger platt nedanför mig.
Oj.
Ja, en blå träningsoverall. Så ligger han, jag vet inte om han är död eller avsvimmad. Jag tittar ner på honom och jag säger oj.
Går det här då?
Jag vågar inte hjälpa honom, för jag är rädd att han tror att det är en fight. Nej, jag gjorde ingenting, men vad skulle jag ha gjort någonting? Jag
tänker, nej, om jag gick det bra?
Jag sa oj. Ja, men, och sen...
Gick det bra?
Ja, och sen kommer hans kompis, leder honom upp.
Förlåt.
Ja, men jag var ju livrädd, jag vågade ju knappt röra mig. Jag trodde att han skulle tro att det var jag som hade knockat honom. Och sen så kommer hans kompis och liksom bär honom upp på fötter igen. Och då säger mannen i blå träningsoverall, vilken jävla kväll. Och så går han vidare.
Han hade sitt time of his life.
Ja, verkligen. Men så att i några 2 timmar där förenades vi på teatern. Vi var samma art. Men sen återgick vi till att vara helt olika.
Ja, tydligt det.
Men det där är livet, tror jag.
Men sen jag flög också upp i stolen när det var ett glas som kraschade.
Jag var rädd, va?
Så det bara krasch, och så ser jag honom att han bara... tror att det är något sånt attentat som pågår i liksom, men vad är det som sker?
Ja, jag har fått reda på att jag är här.
Jag är inte helt avslappnad bland folk, alltså. Det är jag inte.
Ja, jag säger det. Ja. Olika roller man spelar.
Ja. Verkligen. Det som var en omärklig koppling också till Hudiksvall, det var att jag tar med er till onsdag den 11 april 2018. Mm. Jag sitter på Londons flygplats Heathrow. Jag hör en svängig låt i högtalarna.
Ja.
Sitter på ett fik där. Tänker, vad är det här för svängig bit? Jag tar upp min Shazam på min telefon, försöker ta reda på vad det är. Då står det att det är ett band som heter Selma och Gustav. Selma och Gustav, det låter ju svenskt, men jag har aldrig talat om dem.
Nej, inte heller.
Nej. Men jag sparar ner låten, googlar vidare lite grann. Lägger upp den på min Instagram för något år sedan. Då får jag ett svar från någon som, hej, det är jag som är Gustav. I Selma och Gustav, det är ett svenskt band då. Som har den här låten och som spelas på Londons flygplats. Och sen har jag lyssnat enormt mycket på dem under åren. Och... då visar det sig att det här bandet är från Hudiksvall.
Ah.
Och jag har avslutat varenda kväll efter jag tackar för mig, så spelas deras musik i högtalarna. Så att när jag då går av och precis tackat min pappa som älskade Hudiksvalls teater, så spelas då plötsligt det här bandet, Selma och Gustav, från Hudiksvall. Så det blir som att jag och Hudiksvall nu är för evigt förenade i en kärlekskram. På något sätt. En knut. Och det är därför det gör så ont, Johanna, när du baktalar stan bara för att de råkar ha lagt ner stationshuset just när du skulle komma.
Vad ska man den enda klädaffören är Kappahl.
Nej, men det var där och då, så var det ju fint, absolut. Mm. Ja, innanför på teatern. Mm. Toppen. Det menar alltså jättebra.
Det är klart att det känns lite varningstecken när man ska öppna pressbyrån och handtaget ja, rycks med. Den är igenbommat så hårt.
Nej, men alltså, och sen...
Du fick ju sen det du ville ha, sitt snus på kiosken.
Ja, det fick jag.
Det hette ju kiosken.
Ja.
Kiosk.
Det heter kiosken. Kiosken.
Kiosken. Det var en bestämd form. Det var Hudiksvall, ja, kiosk.
De har döpt den till. Kiosken. Teatern, ja. Kiosken. Ja. Vad ska kiosken heta?
Ja.
Ja, kiosken.
Du är ett geni, Bengt också. Johanna Nordström, alltid ett nöje att ha dig här. Var kan man se dig härnäst på scenerna, förutom då innan jag kör stand-up? Det är utsålt överallt nu, vet du det?
Otroligt.
Förutom i Linköping. Ja.
Lite överallt kan man se mig. Men jag ska ha en julshow på Skala Teatern i december. Ah. 12, 13 och 14. Så det är jag, det är Nisse Hallberg, Josefin Sonck, Johanna Wagrell, Hampus Hedström. Och varje kväll så är det en kompis till mig som aldrig testat stand-up som testar stand-up första gången.
Skala Teatern.
Ja. Skala Teatern. Ja. 12, 13 och 14 december. Mm. Köp biljetter på skalateatern.se.
Vi går ut på, det här är en liveupptagning ifrån Hudiksvalls teater förra veckan. Det var så här vi slutade, och så kan jag försöka smyga in Hudiksvalls bandet sen med Augusta också, så blir det en sån där härlig kram, en sån där knop, en sån där kärleksförening som jag pratade om.
Vi tar oss tillbaka till lördagskvällen nu.
Vi gör det.
Ja.
Och inte på Bells när mannen i träningsroll trillar ner på mig. Inte till O'Learys kön där folk stod och brottades, utan till den där härliga, gemytliga stämningen när 200 människor av olika arter för en timme eller två var en och samma. Tack för att ni lyssnat. Vi hörs nästa fredag. Hej!
Tack!
Det var lite speciellt för mig att vara här idag. För min pappa, det känner ni säkert inte till, men han var... Han var en stor skådespelare på sin tid, reste runt med en massa teatrar, och hela mitt liv så hade vi, när jag var barn, så hade vi en stor bild hemma, en inramad bild på en teater. Jag visste inte vad det var för teater, men pappa sa att det här är min favoritteater i Sverige. Sen dog han och han hann aldrig säga vad det var för teater. Och sen då så fick jag till slut reda på för något år sedan att det var Hudiksvalls teater. Så min pappa har då stått här massa gånger och älskade den här teatern, och det var väldigt fint att bara få stå här och gå runt här och se spöket av min pappa. Jag misstänker att det är du i västen. Så tack för att ni kom, det betyder mycket för mig. Och pappa, älskar dig. Vi ses snart. Hej!